En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, det har blivit dags för vår härliga fredagstradition Fråga Disco. In mer på Sportbladet och ställ era frågor i chatten där. Och det är spännande kvaltider. Kvalet till Superettan inleddes ju igår och HTFF imponerade mot Örebro i första mötet, eller hur Disco?
Ja, kan man lugnt säga. Jag tror det var, såg första 16 och sen fick jag ta en paus. Men alltså, det första 16 minuterna där som HTFF hade var total utskåpning. De hade kunnat ha gjort kanske 3-4-0 känns det som efter första halvlek. Så att Örebro var riktigt svaga. Jag läste Nerikes Allehanda här också med tränaren, intervju med tränaren Patrik Haginge. Han var inte nöjd. Det var inte Ahmed Yassin heller i halvtidsintervjun. Så att de har en del att jobba på Örebro. Och ja, returen känns ju... Alltså det som syntes i den där matchen tycker jag, det var att HTFF... Alltså hade ju inga nerver överhuvudtaget. De var inte nervösa. De spelade hur lugnt och lätt och ledigt som helst, medan ÖSK var rejält tagna av stundens allvar. Och ja, det kommer ju inte bli mindre nerver för Örebro när de är på hemmaplan. Och de har alla supportrar på plats på läktaren. Förhoppningsvis kan väl de bära fram dem då. Men det kommer vara en jäkla press på dem i en sån avgörande match. Och dels känns det ju också som att HTFF inte har det här liksom att de måste upp till Superettan. Det är mer det här att Örebro har pressen på sig att de måste stanna kvar, för att det är ju en jäkla skillnad på att spela i Superettan än att spela i Division 1. Det är ju liksom, handlar ju om elitfotboll eller liksom inte så här elitfotboll lite grann. Så att ja, det blir en ruggigast kramning och nervöst för Örebro såklart. Jag tror faktiskt att sett till matchbilden här så tror jag det blir svårt för Örebro att vända på det. Men vi får väl se. Det blir en intressant retur hur som helst.
Mm. Och kvalet till Allsvenskan, det kommer ju att inledas imorgon då. Där spelar ju Örgryte och Norrköping. Och nu har vi faktiskt med oss Örgrytes Niklas Berkrot. Hallå, hur är läget?
Tjenare, det är bara bra. Hur mår ni?
Jo, men det är bra.
Mycket
tack.
Bra. Det är fredag.
Vi sa ja, just underbar. Det är spännande kvaltider. Hur känner du inför det här?
Ja, men det är bara att stryka under det han säger. Det är ju klart att det är spännande. Det är kul. Det är slutet på en säsong som har varit väldigt bra för oss i ÖIS. Och att få chansen att ta steget upp i Allsvenskan här nu. Det är klart att det motiverar ju oerhört mycket. Och något vi ser väldigt mycket fram emot.
Och vad är känslan då mot Norrköping imorgon?
Nej, men det är klart att det kommer bli två tuffa matcher. Det är ett kvalspel över två matcher. Det gäller att spela sina kort rätt och också ha en ödmjukhet i att vi möter ett lag som har spelat en hel säsong i Allsvenskan här kontra oss då från Superettan. Och på pappret har de ju ett gäng väldigt bra fotbollsspelare. Jag själv har spelat i Norrköping och med många av dem som har kommit tillbaka till klubben. Vet vilken kvalitet det finns där. Så att det är klart att vi behöver prestera på vår absoluta toppnivå för att få resultat här i matchen imorgon. Men vi känner oss väl förberedda.
Hur stämningen i gänget då? Om du liksom ger oss nervositet versus taggning. Hur mycket väger vad?
Ja, men det är väl en blandning såklart, vilket det ska vara i den här typen av matcher. Vi har ett gäng med själv inräknat som har mycket rutin, som har spelat mycket fotboll i Allsvenskan och spelat viktiga matcher, och där har ju vi en viktig roll i gruppen. Och jag tycker att hela stämningen, nej, men jag tycker att kvalitetsmässigt så har det varit en höjning i träningsveckan här om man jämför med veckorna innan, och man ser att det är en match som betyder mycket, men att folk ändå är på en i en balans som man säger så, och ser fram emot matchen.
Pratade lite grann om HTFF Örebro här senast. Ni är ju kanske i lite samma situation där. Norrköping har varit väldigt strulig säsong för. De har, ja, de var väl i princip klara för att hålla sig kvar. Nu får de kvala. Kan ni känna liksom att ni inte har någonting att förlora, eller vad är det för känsla man går in med just när man ser att det är just Norrköpings situation?
Ja, alltså både jag och nej, jag vet inte om vi jämför oss så mycket med HTFF. Liksom ÖIS är en klassisk stor fotbollsklubb i Sverige som har en stor supporterskara givetvis som har längtat länge att gå upp. Men sen är det klart att det är ju liksom Norrköping som kommer uppifrån som har den största pressen på sig givetvis. Men jag tror att alla i och runt ÖIS vill inget annat än att vinna det här kvalspelet givetvis. Och det är ju det vi spelar för. Och det känns skönt att ha en säsong som, ja, när man har summerat den fram till nu, varit väldigt bra. Även om vi hade lite formsvacka resultatmässigt på slutet. Så är väl det skillnaden om man ser mot Norrköping som kanske summerar en ganska dålig säsong. Så summerar vi en väldigt bra säsong oavsett utfall i det här kvalmötet, vilket är en skör känsla att vi liksom har allt att vinna. Men det är klart att om jag utgår från mig själv så finns det inget annat än att vi vill slå dem och att vi kommer göra allt vi kan för att ta upp klubben givetvis.
Vill bara betona att det var liksom inga jämförelser med HTFF som klubb och ÖIS. Det var bara den här känslan av vad heter det, underdog lite grann.
Ja, inget ont om HTFF heller från min
viktigt att
sida.
Poängtera.
Ja,
Men du,
precis.
för dig personligen då, hur känner du att det har gått den här säsongen?
Jag har haft en säsong där jag inte har spelat jättemycket matcher från start, om jag uttrycker mig så. Om man liksom bortser från det så har det varit en bra säsong. Förra året hade jag väldigt mycket problem med skador och inledde även denna säsongen med, jag tror det var de 7-8 första matcherna missade jag på grund av skada som jag ådrog mig innan premiären. Och ja, jag kom tillbaka så var laget i väldigt bra form och spelade bra fotboll och vann mycket matcher. Och de jag konkurrerade med där uppe har gjort det väldigt bra. Det är bara att titta på poängligan i Superettan så är många av våra spelare där uppe med där och det är klart att det gjorde ju mina chanser mindre till att spela mer matcher från start, men jag tycker att den rollen jag ändå har fått har ju varit såklart en ny roll för mig att hantera, men det jag har spelat har varit bra och kroppen känns väldigt bra och haft en viktig roll även fast speltiden har varit lite mindre i år givetvis.
Visst har du utgående kontrakt va, eller?
Ja, det stämmer.
Pågår det några förhandlingar där, diskussioner eller vad har ni sagt om framtiden?
Nej, men vi har väl sagt att vi ska ta något definitivt beslut efter vi vet utfallet av de här två kvalmatcherna. Jag tror att det är viktigt ur både klubbens synvinkel men även min egna då att ja. Det är klart att kontraktet går ut nu. Jag är 33 år gammal, fyller 34 nästa år. Skulle vi inte gå upp så kanske det inte är jätteaktuellt att göra en förlängning. Däremot om vi går upp så är det klart att för min del så hade det varit fantastiskt roligt att spela Allsvenskan igen och få göra det med ÖIS. Det är ju någonting som motiverar mig enormt mycket. Sen är det klart att det är en fråga för klubbledningen och Pontus Fanerud och grabbarna såklart.
Vi har fått in ett litet gäng med frågor till dig från våra tittare också. Vi kan börja med en från Joakim. Vad har varit det som gjort att ÖIS gått så bra i år och vem är bäst på träningarna?
Det som har gjort att det har gått bra är att vi inledde en process förra året där vi fick en ny tränare, en ny sportchef som satte sin prägel på det och byggde laget utifrån de förutsättningarna som fanns och liksom satte först ett försvarsspel som vi blev väldigt bra på. Sen har vi utvecklat det liksom förra året så slutade vi femma i Superettan och i år hade vi som målsättning att vara bättre än det, vilket vi har varit och det är en summa av det är resultatet av gediget arbete från tränarteamet med bra värvningar från Pontus. Som det är i alla fotbollslag, att det måste sitta ihop de där bitarna. Och jag tycker att vi har tagit ett steg som lag under hela säsongen i år egentligen. Bortsett från de sista matcherna då såklart. Och sen givetvis, som också är viktigt när man ska gå bra i en serie, att ha x antal spelare som presterar och formtoppar över en hel säsong och det har vi definitivt haft. Så att det är en mix av allt det där. Men jag tror att ÖIS är på en plats idag som är bra mycket mer stabil och på väg framåt än vad vi har varit på många år. Så att det tror jag är största anledningen. Och andra frågan då, vem som är bäst på träningarna? Får man svara sig själv där?
Ja, såklart.
Nej, men vi har många som är bra på träningarna. Jag tycker en sån som Tobias Sana har varit helt grym. Han är liksom 36 år, men det kan man inte tro när man ser han spela. Och han har ett jäkla driv och en hunger som har hjälpt klubben framåt på ett otroligt bra sätt. Samma Mikael Dyrestam. Också likadan, de är ledare i både sitt sätt att vara men också på planen. Och som jag sa, haft spelare som har formtoppat och varit duktiga. Och det är inte minst Amel Mojanic och Isak Dahlqvist. Och sen har vi liksom många som har bidragit. Jag tror att det är en viktig grej, ett framgångsrikt i fotbollslag också, att man får in en kultur där man tycker det är viktigt att vara bra på träning. Och dit har vi verkligen kommit med ÖIS. Och jag tror att om jag ska jämföra liksom från hela min karriär, så största skillnaden liksom allsvenskan superettan var egentligen inte så mycket matchen alltid, utan det var miljön i träning och tempot i det. Och det finns ju bara ett sätt att bli bättre på det, och det är ju att hela tiden träna mer och träna hårdare. Och jag tycker att vi har en väldigt bra träningsmiljö i ÖIS, så att det ska man ju tacka tränarna för också.
Du nämnde ju Mojanic där. Vår tittare Elvis, han skulle vilja att du beskriver honom lite mer. Hur är han?
Ja, men han är en fantastisk kille. Det är en spelare som hela laget tycker jättemycket om som person. Han är glad och energifylld, och samtidigt som att han är otroligt professionell. Och han har ju fått en uppfostran i Malmö FF. Det märker man. Hur han jobbar i gymmet och på träningarna och sitt sätt att vara. Det är en sån kille man unnar väldigt mycket framgång, och han förtjänar det. Han har jobbat stenhårt och han har haft lite tyngre, och det är extra kul att se när sådana killar får flyga och utvecklas åt rätt håll och bli bättre. Och han är ju enormt stor anledning till att vi har varit så bra som vi har varit, absolut.
Sen har vi då Lasse i Långedrag skriver: visst håller du på ÖIS från början, sen farsans dagar i klubben på 00-talet? Hur stort hade det varit att ta steget upp?
Ja, precis så är det, och det var väl liksom det som var hela min målbild när jag signade för ÖIS. Det var ju många som tyckte det var lite konstigt kanske efter den karriären inom Sverige jag hade haft och spelade i Djurgården, och välja att gå ner till ÖIS. Men bakgrunden där är ju att jag stod på Ullevi när jag var liten och kollade på farsan när de spelade de här jättederbyna mot Blåvitt. Det var 45 000 på läktaren liksom, och det var fantastiska matcher, och liksom det var det som lockade mig att vara med och ta tillbaka ÖIS till den scenen. Och det är klart att skulle det bli så nu är det två extremt tuffa matcher kvar här, men skulle det bli så är det att jämföra nästan med de SM-gulden jag har tagit. Kanske inte riktigt, men nära inpå.
Häftigt. Sen har vi Lars som skriver: vad är din analys av vad som hände sista matchen? Ni kändes så stabila, vad gick fel?
Ja, alltså resultatmässigt absolut. Om man tittar på matcherna så är det inte så dåligt som resultaten visar. Jag tycker både vi förlorade med 3-0 mot Falkenberg på en match där vi borde ha lett med 3-0 i halvlek liksom. Sen rinner det iväg lite på slutet när vi går för att reducera liksom. Det är en match som inte speglar resultatet, inte speglar matchbilden. Jag tycker Sandviken borta likadant. Vi får ett kryss där, men vi borde ha en vinst där också. Så att jag tycker prestationsmässigt så var det inte så himla dåligt egentligen. Men det är klart, vi gjorde inte mål och vi förlorade en del matcher. Och det är svårt att sätta fingret på exakt vad det kan vara. Men om man tittar på de matcherna så är det inte så illa som bilden målas upp av att det är.
Vi tar en sista då här från AC. Hur bitter är du på alla skadeproblem du dragits med? Måste ju till slut sätta sig.
Ja, nej, men det är klart, det är ju tråkigt, och det har ju under perioder i min karriär varit ganska återkommande, och givetvis hade det varit roligt att veta vad som hade hänt om det inte var så. Men samtidigt så har jag fått vara med om så otroligt mycket och spelat i så fina föreningar och lag, och väldigt nöjd över det jag har presterat hittills och det jag har fått vara med om, och tacksam för det. Men det är klart att det är inte kul att vara skadad, och det är inte roligt att stå vid sidan, och speciellt inte när man känner att man kan vara där och bidra och göra skillnad. Som för alla egentligen, det blir ju samma svar från alla man frågar den frågan, men det är klart att det hade varit roligare att slippa de där skadorna.
Ja, men vi rundar frågorna från tittarna där då. Så får vi se fram emot vad som komma skall då. Vi sitter bänkade imorgon helt enkelt.
Ja, härligt.
Ja, du får ha det så fint och tack för att du var med.
Tack själva, ha det fint.
Då går vi på med lite frågor till dig då, Disco. Ja. Vi tar en från Sebastian som undrar hur nära Malmö FF är en ny tränare.
Ja, men nära. De har väl varit ute och sagt, tror det var ordförande Paulsson som sa det, att de ska presentera en ny tränare här innan november är slut, kanske i början på december. Så att det är väl väldigt nära. Och det är väl Lars Friis där som fortsatt är hetaste kandidaten. Så får vi se om det blir han eller någon annan. Har varit i Sparta, Prag, spelat underhållande fotboll, har varit med och tagit fram väldigt många talanger och ja, så att han tickar i alla MFF-boxar.
Mm. Sam undrar, vad är Malmö primärt ute efter i kommande fönster?
Väldigt mycket. De kan nästan värva, eller titta på nästan varje position. Anfallare, offensiv mittfältare, ytter, mittback. Så att de tittar väldigt brett. Sen är det ju en speciell hylla Malmö ska värva ifrån också. Sen beror det säkert på vad som händer med till exempel Hugo Bolin, Taha Ali och alla de där nu. Så att det kommer bli ett pussel att lägga och det kommer säkerligen hända väldigt mycket i Malmö.
Bill skriver, känns verkligen som rekord i tränarkarusellen just nu. Vad är det senaste?
Ja, det senaste är att det inte har hänt så mycket. Det är väl, ska vi börja med Kalle Karlsson då, som är på alla släppar, så har han träffat AIK, han har träffat Hammarby. Hammarby har väl gått ut här igår efter HTFF-kvalet och sagt att han är väl ett bra namn. Vad jag har hört så ligger Hammarby rätt bra till där, men de har en del andra kandidater också, sa Micke Hjelmberg här igår, som de tittar på, men Kalle Karlsson ligger nog bra till där också. Sen får vi se vad som händer i AIK. Michael Thomasen har inte lämnat, men som jag fattar det, som så har han fått besked om att det inte blir någon förlängning och att han kan försöka titta sig efter en ny klubb. Jag vet att folk i hans närhet också har väl sagt att hans dagar i klubben känns som de är räknade. Så vi får se vad som händer där. Men det som jag har skrivit tidigare, det AIK vill ju inte sparka honom. Det kostar ju en del. Det har ju ryktat som att han har en sign-off också, så att det ska bli liksom dyrt att sparka honom. Men det viktigaste, eller det AIK hoppas på, som jag fattar det som, det är att någon klubb kommer och tar honom. Och han har ju ganska bra siffror och han har bra poängsnitt och sådär också. Men ja, det är mycket som ska falla på plats i AIK. De ska ha in en ny sportchef också här som är i slutskedet. Så att det lär hända väldigt mycket där.
Mm. Vi kan ta en fråga där om Kalle Karlsson som du var inne på. Henrik undrar, eller skriver, Kalle känns närmare Bayern än AIK. Håller du med?
Ja, så känns det ju nu faktiskt. Sen, som sagt, jag tror inget kommer hända de närmsta dagarna, utan det handlar väl om kanske 10 dagar eller minst en vecka innan Bayern tar några beslut där. Som jag sa, så var ju Micke Hjelmberg ut, sportchefen, igår och sa att de har ett annat tal kandidater som de värderar.
Mm. Och sen är det ju många som undrar över Rydström också. Lennart undrar om AIK har träffat Rydström och Ulf undrar om hur nära han är Bayern.
Jag har inte hört att han har träffat AIK. Däremot så var han ju en gång aktuell för AIK när Henrik Urelius var där, men då tackade han nej. Han har ju sagt att han helst vill utomlands, så att då känns det inte han som aktuell för någon av de klubbarna. Men det är väl ett spår man får gräva vidare i. Han lär ju vara med på någon form av lista hos båda klubbarna, kan man tycka. Men jag har inte hört att de har träffat honom.
Mm. Henrik undrar också om du har hört några rykten kring att Fredrik Söderberg av kostnadsskäl valde att behålla Mitchell i somras och av samma kostnadsskäl nu bett Mitchell leta nytt jobb själv istället för att ge honom sparken.
Jag har inte hört specifikt om att Fredrik Söderberg har gett någon sådana besked, men det som har varit snackisen i AIK är väl att, eller runt AIK är väl att de har varit sonderat terrängen efter ny tränare sen i somras, och att de har intensifierat de samtalen nu då, bland annat har de haft samtal med Kalle Karlsson, och det gör man ju inte för att man ser en långsiktighet i Michael Thomasen. Hade man gjort det så hade man ju dels förlängt kontraktet inför den här säsongen, och dels hade man gått ut och sagt när de här ryktena kom att ja, men vi tror på Michael Thomasen. Han är vår framtidsman. Han ska leda AIK. Vi ska förlänga med honom, och det har man ju inte gjort, så att Jag tycker allt det tar väl sitt tydliga språk. Så att, men just något specifikt av kostnadsskär, det är även den här sign-offen som det har gått rykten om att det ska vara dyrt att sparka, så därför är det väl mer eller bäst att, att någon annan klubb tar honom nu då. Men vi får se hur det här utvecklas. Det går liksom inte. Nu tränar AIK tror jag till en vecka till. Sen går de på ledighet. Eller om de tränar 2 veckor till och sen går de på ledighet. Sen är de tillbaka i januari. Och, jag skulle bli förvånad om det är samma tränare som de har nu som startar upp med dem i försäsongen.
Mm. Och vad gäller mer spelare så skriver Hampe, hur ser AIKs ekonomi ut? Har man råd att gasa och kommer man i så fall att göra det?
Nej, man har ju inte råd att gasa än, men skulle man till exempel sälja Filling som det är ett stort intresse på så öppnas det upp en del möjligheter. Det finns ju andra spelare man kan sälja också. Det har ryktats om Benkovic där vi skrev om ett bud från La Liga här i somras. Det var Real Oviedo som var beredd att lägga 20-30 miljoner. Skulle det komma något sånt så får de värdera det också. Så att det finns möjligheter för AIK. De har ju ganska många säljbara spelare om man liksom tittar just klubbar som vill värva på potential. Så att det tror jag. Men det vill till att de får in de här pengarna också. Så att de har inte råd att gasa liksom som till exempel Malmö eller Hammarby kan göra eller Djurgården med den kassasystemen. Men det är klart de har råd att värva. Det råder ju inget tvivel om det.
Mm. Lite Djurgården då. Det är Mattias Thun som undrar vilka spelare som lämnar under vintern och vilka spelare kan Djurgården värva till nästa säsong?
Ja, men de tittar ju på han islänning Sigurdsson från Norge, Sandefjord tror jag han är i, som Bosse Andersson har varit scoutat 2-3 gånger. Nu har inte han varit på topp de gångerna han har varit där på plats och scoutat, så det kan ju tala för att det spåret har svarnat. Men där gäller det också att de säljer Priske först. Så jag tror att Djurgården liksom tar alla värvningar och sånt där efter de vet vad som händer med Priske. Som jag fattar det som så ska de sätta sig ner med honom här i den närmsta veckan och se vad det finns för alternativ och de närmaste 2 veckorna kanske. Så ja, det är väl ganska, det har väl Bosse Andersson sagt själv också, att det är ganska stor chans att han säljs för en ganska stor summa också. Där har de väl haft rekordpengar över 100 miljoner. Det var väl 10 miljoner euro i fast övergångssumma för Bergvall om det var 11. Så att det lär bli en stor försäljning. Sen om de får det beror väl på också om det kan vara lite budgivning och sådär mellan klubbar och så. Men det att han säljs, det tror jag många i Djurgården tror. Och det är väl det jag har fått till mig också.
Mm. Emma undrar, vad siktar Blåvitt på att få in?
Nej, men de letar ju efter dels mittfältare. De har ju erbjudit Simon Jävert ett kontrakt från Västerås. De har erbjudit William Granat ett kontrakt från Halmstad. Och sen så är de på Ersoy i Vasalund. Gabriel Ersoy, mittbacken. Där pågår det diskussioner mellan klubbarna. Så vi får se om de kommer i mål. Men han passar in perfekt i Blåvitts profil.
Mm. Frankie skriver, blir Falk kvar?
Nej, det är som jag fattade som så är det extremt liten chans att han blir kvar. Så jag tror att Norrköping kommer nu få ge sig ut på tränarjakt här oavsett hur det går. Om de är i Allsvenskan eller Superettan. Oavsett att de har tagit in en ny sportchef för Henrik Urelius. Så att, det kommer hända väldigt mycket i Norrköping också. Jag tror till exempel lite att Traustason är så sugen på att vara kvar. Kevin Hög Jansson har jag hört också att allt talar för att han kommer lämna efter säsongen. Så att Amadeus Sögaards kontrakt går ut också, så att ja, det kommer ju bråda dagar för Henrik Urelius, sportchef i Norrköping, oavsett om det blir Allsvenskan eller Superettan, den saken är helt klar.
Mm. Vi rundar med en sista fråga då, det är Evelina som får den. Hon undrar om det är något nytt på gång i Elfsborg.
Nej, men det är väl där Oskar Hiljemarks vara eller inte vara. Där har det ju ryktats en del om att det var lite slitningar i truppen mellan honom och ett antal spelare. Johan Larsson gjorde en uppmärksammad intervju med Offside här, så vi vill se. Men jag har ju sagt det tidigare att jag tror att även fast det kanske finns folk i styrelsen som kanske vill byta tränare, så är Stefan Andreas som står upp för Hiljemark så länge han är kvar. Sen får vi se om det blir någon form av beslut gällande Hiljemark. Men det kan ju finnas utländskt intresse på honom också med tanke på den tränarprofil han har. Så att, Det kommer ju nog den frågan i Elfsborg, tränarfrågan kommer nog fortsätta ett tag och rulla här, så vi får följa den. Vi ska väl säga att vi glömde en grej i AIK också, det var den här mittbacken som de jagar i Haugesund, Madio Diodia, som de har erbjudit 7 miljoner för, som vi skrev om igår. Där som jag fattar som så pushar han på väldigt hårt för att komma till AIK. Han har meddelat klubben att han vill till AIK. De är inte överens ännu, men ja, vi får se om han lyckas. Det brukar vara så att en spelare pushar på hårt för en flytt, så brukar det bli av. Sen får vi se om det blir AIK eller inte, men klart är att spelaren vill dit i alla fall, och det brukar vara positivt för den köpande klubben att han ligger på så hårt.
Vi får sätta punkt för idag, så får vi fortsätta att följa då det spännande kvalet, och så kör vi vidare med Fråga Disco nästa fredag.
Det gör vi. Då ska vi hitta något svar på tränarkarusellen förhoppningsvis. Ja. I alla fall någon av dem har väl hittat någon ny klubb då.
Underbart. Det är också väldigt spännande att följa. Tack till er som har tittat och skrivit massa frågor till oss, och ses vi igen nästa fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.